ju mer jag har funderat på det här med Jesus som ledare och som chef, så tänker jag så här att även om man inte är kristen, nu ser jag så att jag fick rätta, icke-kristna människor, det är klart, det är svårt för dem att se kanske Jesus som ett bra exempel rakt igenom på alla bitar. Människors icke-kristna som någonstans, som de har Jesus som föredöme, så är det väl i de här bitarna som att ja, han var vänlig, han var givmild och den här gyllene regeln att ni ska behandla andra som ni själv vill bli behandlad. Det har många människor förstått. Det fick jag lära mig i skolan när jag gick på lågstadiet. Det var den här gyllene regeln. Jag tror att den kom på mellanstadiet också. Men sen kan det bli lite si och så. Och det är ju ganska naturligt. För att känner jag inte Jesus, så är det ju väldigt svårt att förstå vad han vill. Man måste lära känna en människa för att förstå vad de vill. Och så här är det bland kristna. Det finns mängder av kristna. Och det är lite utmanande kanske att påstå att det finns kristna som inte känner Jesus. För att då blir det ju kvar att jaha, vet du bäst och förstår du rätt. Nej, jag vet inte bäst. Det gör jag inte. Men ju mer jag lär känna Jesus, ju mer förstår jag. Och det är inte bara mig förunnat, att det är alla kristna som kommer närmare honom och börjar leva nära honom. För att nu finns det ju kristna människor högt uppsatta inom Svenska kyrkan. Höga titlar, god utbildning, som anser att man kan dra in New Age i kyrkan. Det är bara blanda och plocka och ta. Och healing, det funkar alldeles utmärkt. Och in med lite buddhistiska tankar och filosofier som finns. Ja, då får jag väl utmana sig att är det här kristna människor, så är de helt på villovägar. Därför att du kan inte blanda buddhism tillsammans med Jesus. Kristendom är kristendom och Kristus. Det har ingenting med buddhism att göra. Buddhismen är någonting helt annat. Det finns ingenting att lära sig där ur för att komplettera kristendomen. Kristus är komplett. Vad finns det i New Age? Det finns ingenting där som behövs för att komplettera Kristus. Ingenting. Det finns ingen kyrka som behöver dra in New Age för att komplettera och göra kyrkan bättre. Fast det är klart, om man predikar en urvattnad Jesus och människor ute tycker att New Age är bra, då klart, då kan man ju dra in det där. Därför att de får ju bara höra en ganska urvattnad Jesus. Och det drar inte. Men lite healing och lite kristaller och lite flum-flum, det tycker folk är bra. Men då påstår jag att det här är kristna människor som inte känner Kristus längre. De har övergett honom totalt. Och så här är det nu om en av Jesu ledarmissar som en icke-kristen människa anser. Han slarvade med skatten. Kan du tänka att Jesus slarvade med skatten? Och av de 10 punkter som visar på Jesu 10 ledarmissar, så är förmodligen den här punkten den mest egendomliga. Sett utifrån att det påstås att Jesus gjorde en ledarmiss på den här punkten. Det här, den är väldigt egendomlig faktiskt på det sättet. Så här är den. Han slarvade med skatten. Jesus och lärjungarna levde så gott som uteslutande på allmosor. Till skillnad från dagens koncernchefer hade han varken resultatbonus, inom parentes, antal frälsta själar, eller andra incitamentsprogram. Ändå kom han efter med skatten. Under en vistelse i Kapernaum kom skatteindrivaren och hävdade att Jesus inte betalt någon tempelskatt. Jag tar den en gång till. Jesus och lärjungarna levde så gott som uteslutande på allmosor. Till skillnad från dagens koncernchefer hade han varken resultatbonus, så antal frälsta själar, eller andra incitamentsprogram. Ändå kom han efter med skatten. Under en vistelse i Kapernaum kom skatteindrivarna och hävdade att Jesus inte betalt någon tempelskatt. Om vi bara nu lyssnar på rubriken. Han slarvade med skatten. Och så säger man då att det här är en ledarmisse från Jesus. Om vi tar de här två orden. Och nu kommer en intressant sak. Därför att i och med det här uttalandet så placeras Jesus i samma elitgrupp där Sveriges ledande direktörer finns. Mitt i toppskiktet hamnar han där. Därför att de här stora herrarna har väldigt ofta problem med skattemyndigheten på grund av deras enorma inkomster. Och de har lite andra åsikter. De försöker skatteplanera det lite här och lite där. Det försöks att hittas. Och de kommer på kollisionskurs med skattemyndigheten. För att de har slarvat med skatten, säger skattemyndigheten. Och det händer ju, det är ju så. Det finns ju idrottsstjärnor som flyttar över gränserna. Då anser skattemyndigheten: vi vill ha mer pengar av dig. De har slarvat med skatten. Elitidrottsmän, toppskikt på direktörer. Och där hamnar ju Jesus då. Om det sägs att han slarvade med skatten. Och så anser man det en ledarmiss. Så jag tycker det är bra att den här journalisten på det sättet har sågat hela elitskiktet på våra direktörer. Som fuskar med skatterna. För att då står man alltså på samma nivå. Men det kommer mer. Det här är så intressant. Jesus och lärjungarna levde så gott som uteslutande på allmosor. Om man nu ska förstå det här, så var det något negativt alltså. Att som chef leva på allmosor. Men Jesu inkomst, om jag använder ordet, följer bara de regler som Gud egentligen har ställt upp. Vi ska ta två bibelord ifrån Moseböckerna. Det första kommer ifrån fjärde Mosebok. Ifrån fjärde Mosebok och det tionde kapitlet. Det här är så intressanta punkter, så jag sa till Måde i morse, måste skriva en bok om de här snart. Fjärde Mosebok 10 och vers 8-9. Nej. Ska det inte alls vara? Det blir alldeles fin. Okej. Vi går vidare till femte Mosebok istället, för det där såg jag, det var helt fel ställe där. Jag har skrivit fel. Femte Mosebok istället, går till kapitel 18. Där står det så här: prästers och leviters rättigheter. Femte Mosebok 18 från vers 1. De levitiska prästerna, hela Levis stam, ska inte ha någon lott eller arvedel tillsammans med Israel. Av Herrens eldsoffer och hans arvedel ska de äta. De ska inte ha någon arvedel bland sina bröder. Herren är deras arvedel som han har lovat dem. Och detta är vad prästerna har rätt att få av folket. Av dem som offrar ett slaktoffer, vare sig av nötboskap eller av småboskap. Man ska ge prästen bogen, käkstyckena och magen. Det första av din säd, ditt vin och din olja, och det första av dina fårs ull ska du ge honom. Ty honom har Herren, din Gud, utvald bland alla dina stammar för att han och hans söner alltid ska stå och göra tjänst i Herrens namn. Det som stod i fjärde Mosebok, det är samma sak. Det handlar också om prästerna. Någonstans så skulle ju prästerna som förrättade tjänst på heltid ha sin inkomst. De hade ingenting annat. Och Jesus, det var ju samma sak där, om vi tänker. Han hade ingen fast kyrkobyggnad där man samlades varje sabbat och där han kunde ta upp kollekt och bli anställd och det här. Varför Jesus valde det? Kanske var det så på grund av att han var ju bara aktiv i 3 år som han var ute och evangeliserade. Skulle Jesus byggt en kyrka på en plats och varit där i 3 år, då skulle ju mängder av människor missat evangeliet. Så Jesus valde uppenbarligen modellen att han gick runt överallt, i byar och städer, överallt. Och tänk om han hade byggt en kyrka där för judarna. Hur hade det hänt med det samariska folket? Ja, inte hade de kunnat trampat in där. Det hade ju blivit problem. Jesus, han gick runt överallt. Han ägnade hela sin tid åt att predika evangeliet Jesus. Och naturligtvis, han var ju människa när han gick här. Precis som lärjungarna. De var ju tvungna att få mat. De blev ju hungriga. Både Jesus och lärjungarna. De hade ingen förtur där att de alltid var mätta. De behövde mat. De behövde bröd. De behövde fiskar. De behövde äta sig mätta. De behövde vatten. För att återställa vätskebalansen. Och hur gjorde han då? Ja, han levde precis som prästerna i Gamla testamentet. Fast han hade inte en kyrkobyggnad fast nedslagen någonstans, utan han vandrade omkring. Och det finns några ställen också där det står att bland annat att det var mycket kvinnor som med och som såg till att hjälpa Jesus och lärjungarna. De gav av vad de hade. Så Jesus, han gjorde egentligen på det sätt som var det normala när man ägnade sin heltid åt att tjäna Gud. Vi ser lite längre fram att det fanns ju lärjungar, apostlar som hade lite arbeten vid sidan om för att kunna tjäna sitt uppehälle. Så är det för många idag också. Så är det för mig. Församlingen har inte ekonomiska möjligheter för heltidstjänst. Och då får man bli en sån här månskenspastor med det. Men Jesus, han la 24 timmar om dygnet på att evangelisera. Vi ska gå till första Korinterbrevet så ska vi få en förklaring på det här också. Första Korinterbrevet kapitel 9. Det står så här. Och det är bara en vers. Vet ni inte att det som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet, och att det som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret? Så är det med heltidsanställda pastorer idag, eller präster, det vill säga pastorer kanske är bättre, därför att prästerna får ju sin intäkt via skattsedeln, tänkte jag säga, av församlingsmedlemmarna. Så på så sätt så försörjer de också. Men en frikyrka, det är ju genom att medlemmarna offrar till församlingen. På det sättet så kan pastorn vara anställd och få sin lön därifrån och inte behöver ha någonting. Så visst, Jesus leder palmmoser. Annars har han fått göra någonting annat. Sen står det vidare. Och det här är också intressant. Till skillnad från dagens koncernchefer hade han varken resultatbonus, antal frälsta själar, eller andra incitamentsprogram. Det här var alltså uppenbarligen en ledarmiss att inte ha resultatbonus eller något annat som gav honom mycket. Och det här är också jätteintressant. Det här. Hela det här blir så intressant. Därför att när man lyssnar då på tv och följer med lite vad som händer inom industrin, då är det så att allt fler aktieägare klagar på företagsdirektörer och styrelseordförande för deras feta miljonlöner och arvoden. Skandia och Ericsson är de kanske mest två kända företagen i Sverige. De här små aktieägarna som äger några aktier här och där, de finns oftast med i en förening som heter Aktieägarföreningen. Och de går till storms när det gäller de här stora lönerna. Och det är några av de här som har fått börja betala tillbaka nu också. Om man nu tolkar det här utifrån som det är, så står det alltså så här att en god ledare ska ha resultatbonus och andra incitamentsprogram som gör bankkonton feta som julskinkor. Så blir det ju om man ska förstå det här. Jesus hade ingenting sånt där. Och ni vet vad han säger till lärjungarna när han sänder ut dem. Inte en spänn ska ni ha med er när ni går. Inget extra. Jaha. Jesus var alltså en miss för att han inte hade feta konton som det tickade in pengar på. Men vad säger då Jesus om jakten på feta miljoner i löner och arvoden då? Ja, det är klart att det finns ett svar på det här också. Bibeln ger ju vägledning i det mesta som är av nytta. Vi ska gå till första Timoteusbrevet. Första Timoteusbrevet kapitel 6. Och vers 7. Det här skulle kanske Skandia och Ericsson och många andra direktörer läsa. Vers 7 och 8. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Det står det så här i vers 9. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Lite tidigare i vers 6 i första Timoteusbrevet så står det så här. Det första jag ska läsa nu är Hedegårds översättning. Där står det så här. Nu ska vi tänka på rikedom. Religionen är verkligen en stor rikedom när den är förenad med förnöjsamhet, säger Hedegårds översättning. Och Levande Bibeln, den är kanske ännu bättre. Önskar du att bli verkligt rik? Det är du redan om du lever med Gud och nöjer dig med det du har. Bibeln har en annan syn på rikedom. Jesus har en annan syn på rikedom generellt än vad vi människor har. Och vi ska sluta med rikedomen innan vi går vidare i Lukas 12. Så ska vi få höra av Jesus själv vad han säger. I Lukas 12. Där finns det från vers 13 en rubrik som heter Den rike dåren. Det är Jesu benämning på rika människor i det här fallet. Nu är inte rikedom fel, säger jag heller. Därför att rikedom kan användas för Guds verk. Det finns mängder av rika människor som använder pengar, som bara öser in pengarna till församlingar så att Guds verk kan gå fram. Men det finns mängder av människor som inte är intresserade av det, utan vill ha det bara för sig själv. Mycket vill ha mer. Så här står det från Lukas 12 och 2 verser, vers 20 och 21. Men Gud sa det till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Jesus hade en helt annan syn på rikedom. För Jesus handlar om att vara rik inför Gud. Inte hur feta bankkonton eller hur tjock plånboken är, utan rikedom inför Gud. Och det är någonting helt annat än bonusprogram och avgångsvederlag på 160 miljoner hit och dit. Sen står det vidare så här. Ändå kom han efter med skatten. Under en vistelse i Kapernaum kom skatteindrivarna och hävdade att Jesus inte betalt någon tempelskatt. Det fanns två skatter på Jesu tid att betala. Tempelskatten och skatten till kejsaren. Det var ju så att romarna var ju ockupationsmakt. Det var ju de som belägrade judarna. Och de skulle ha sin skatt, så var det bara. Och samtidigt så behövde ju fariséerna och skriftlärda tempelskatt också. De behövde ju få ihop sitt liv där. Och här trixades det och fuskades. Det var ju lite falskhet när det gällde växlingen inne på gården där. För att det var man ju tvungen att ha speciella pengar. Växlarnas bord, så att där förekom det en hel del bluffsaker. Men så här står det ju i det här om Kapernaum. Det står inte att Jesus kom efter med skatten, om vi nu läser här ordagrant. Det står inte att skatteindrivarna hävdade att Jesus inte betalt någon tempelskatt. Det står så här, vi ska gå till Matteus 17. Så får vi lyssna ordagrant på vad de här säger. Matteus 17 och 24. Tempelskatten är rubriken. Det är det här från det hämtats. Det gick sedan till Kapernaum. Och det som tog upp tempelskatten kom fram till Petrus och frågade, betalar inte er mästare tempelskatt? Betalar inte er mästare tempelskatt? Det var en fråga som är, betalar han inte? Man skulle ju kunna ana den här frågan utifrån att Jesus uppenbarligen inte var avprickad för att ha betalt den årliga skatten då. Men det var också så att i konfrontationen med Jesus så var man ganska rakt, man jagade honom. Man försökte snärja honom på ganska raka saker. Nu sa man inte till Jesus, eller man sa inte till lärjungen, till Petrus här, att er mästare har inte betalt skatt. Utan det ställdes en fråga. Betalar inte er mästare? De var inne sen och försökte snärja honom längre fram. Fariserna skickade iväg folk där med skatten till kejsaren, för de ville ju försöka spela ut Jesus där. Det är samma sak om jag går och frågar någon, betalar inte du din skatt? Eller jag skulle kunna fråga så här, skulle jag kunna fråga någon av er då som är med i församlingen, betalar inte du tionde? Så kan man ju svara på det. Men det är en helt annan sak än att gå och säga att du betalar inte tionde. Det är två helt skilda saker. Det ena är en fråga, det andra är en anklagelse. Men vad säger Petrus då? Vers 25. Då säger Petrus så här: jo, svarade han. På vilken fråga då? Betalar inte er mästare skatt? Jo, svarade han. Petrus hade umgått ett tag med Jesus. Och ja, uppenbarligen svarade så här. Därför att Jesus var och är mycket noga med att var och en ska ha vad den har rätt till. Så att om vi går till Matteus 22, ska vi se vad Jesus anser om det här med skatter. Matteus 22, 17-21. Det är skatt till kejsaren. Och det står där från vers 15 att då gick farisén och överlade om hur det skulle kunna fälla honom för något som han sade. Då står det så här från vers 17, när de har skickat ut de här som ska fånga honom: säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet? Det här var ju en brännhet fråga. Jesus märkte deras ondska och frågade: varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Visa mig det mynt som man betalar skatten med. Det räckte honom en denar och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sa han, Jesus alltså, till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Det var svaret. Sen går vi till Romarbrevet 13. Så får vi en ännu mer utförklarlig utläggning på det här. Romarbrevet 13. Och vi tar vers 7. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldiga skatt. Tull åt den ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad. Och heder åt den som bör få heder. Bibeln fastslår alltså helt klart att vi ska följa våra skyldigheter som kristna. Om vi nu gör det här modernt idag, till 2005, så betyder det att ge Göran Persson den skatt han har rätt till, så länge han är kvar. Och ge Gud det som tillhör Gud. Det är väldigt enkelt. Så är Jesu ord. Han slarvade aldrig med skatten, Jesus. Sen hade han kanske åsikter om vissa saker. Det vet vi om tempelskatten. Därför att när vi läser om tempelskatten, han visste vilket hyckleri som pågicks i templet många gånger av de skriftlärda och fariserna. Så att jag tror att egentligen hade han kanske ingen sån här jätteintresse av att betala skatten till de här hycklarna. Men nu sa de så. Så att då skickade han iväg Petrus. Och vet ni vad det bästa var? Det kostade inte Jesus en spänn. För han skickade iväg Petrus att dra upp en fisk. Och där i låg pengarna. Så att han använde inga allmoser som var skänkta. Har du tänkt på det? Det var ju så att Judas var ju kassör. Och det är klart, det behövde väl täckas upp lite där med hans larver också, med förskingring där. Men det användes inga skänkta pengar att betala tempelskatten. Utan de drog upp en firre. Och där i låg pengarna. Så Jesus, han hade en åsikt och han tyckte väl inte att det var värt att ta det ur egen ficka där. Så att det är kanske så vi ska göra när vi inte vill betala skatt. Gå ner här i sjön och sen lägger vi ut ett nät. Och så drar vi upp lite fiskar så plockar vi pengarna där. Men att ge Gud det som tillhör Gud. Och det som tillhör Gud, det är ju vi. Det är ju människan. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och han skapade människan. Och det här tror jag är det allra svåraste för människan idag. För det finns alldeles för många kristna, och det är lätt att man kommer dit själv, som slarvar eller struntar i att ge av sig själv till Gud. Fadern, sonen och den helige ande kan väldigt lätt bli en död troslära. En söndagsgud. Man kommer och går på söndagen. Och sen så går man ut och lever sitt eget liv. Måndag till lördag. Med allt vad det innebar. Det kanske fiffel, otrohet, lögner, fylleri. Det kan vara mycket. Och så på söndag så sitter man som ett litet ljus i kyrkan, skenheligt. Man påstår sig läsa både Fader vår, eller be Fader vår, Gud som haver, trosbekännelsen och så vidare. Men tron är livlös. Man skickar några ord av tradition till himlen. Det är jättelätt att komma in i det där. Men resten då? Viljan, mina pengar, mitt arbete, min framtid, bostad. Vem är det som styr över dig egentligen? Gud har gett oss ett förstånd som vi ska använda. Så vi kan inte bara kasta över allting på Gud och säga, ta hand om det här. Han har sagt åt oss att vi har ett ansvar för det vi har. Men att ha ett ansvar och att bestämma slutgiltigt, det är två skilda saker. Tillåt jag mig att säga, Herre, gör vad du vill med mig. Låt din vilja ske med mitt liv. Vill du kalla mig till Afrika, men gör det då. Vill du kalla mig till Norrland, gör det. Vill du kalla mig kvar här, gör det. Herre, vad ska jag arbeta med? Att gå in i bön och söka Herrens vilja och fråga, Herre, vad vill du att jag ska jobba med? Var öppnar du dörrarna? Herre, vad vill du att jag ska använda mina pengar till? Det finns mängder av frågor man kan skicka till Gud. För han vill ha såna här frågor. Eftersom jag tillhör ju honom, faktiskt. Om jag nu väljer att vara en kristen. Och han är ju min skapare. När jag säger att, Herre, du får en fader vår om dagen av mig. Du får ett besök av mig i kyrkan. En gång per söndag högst. Det finns till och med människor som tror så att, ja, men jag lägger lite pengar i kollekten, så har jag friköpt mig. Den här sångaren Keith Green, han lever inte längre idag, skrev en sång en gång. Och den handlade om människor som, han skrev det här till människor som trodde att de kunde köpa sig fria. Och i USA då, det är ju väldigt modernt med checkar, var då på den tiden. Så folk, de skrev ju checkar och så la de det i kollektboxen. Och så kunde ju församlingen lösa in det här. Men det var människor som försökte köpa sig fria från sitt ansvar. Därför att Keith Green sjöng den här sången att de här checkarna kan inte lösas in i himlen. Gud, han behöver dig. Det här var väldigt utmanande. Därför att man kan göra så. Det kan halka över på den sidan. Och nu skulle vi kunna prata om att slarva med skatten. När jag undanhåller mig ifrån Gud. Och säger, Gud, det här lilla får du. Men sen bestämmer jag resten själv. Du har inte med att göra var jag ska bo, var jag ska jobba, hur jag ska gifta mig med. Min inkomst, ingenting. Det är att slarva med skatten. Ge Gud det som tillhör Gud. Det är mig själv. Med allt vad jag äger och har. Jesus säger till den här rika ynglingen. Gå och sälj vad du äger och dela ut till de fattiga. Vad gjorde ynglingen då? Han gick därifrån bedrövad. Han ägde mycket. Han var inte beredd att ge av lite materiellt till Gud. Vad betyder det? Ja, vad fick han med sig i graven sen då? Ja, ingenting han kunde ha nytta av i alla fall. Det finns ju religioner, jag vet inte riktigt hur det ser ut i världen idag. Förmodligen finns det några religioner kvar där man lägger ner saker i graven tillsammans med den döde. För att de behöver det när de lever på andra sidan. Egyptierna höll på mycket med det här. Men den döde kungen eller farao, vad hade han för nytta av när de lägger ner döda kvinnor, eller kvinnor som de begravde levande. Och hästar och lite annat. Det förmultnade ju alltihopa. Och idag när de gräver upp de här, ja, då finns ju skeletten kvar av hela gänget ju. Och ringarna och guldet finns ju kvar. Det var inte till någon nytta. Gud vill att vi ger av oss till honom. Att vi säger, Herre, gör vad du vill med mig. Det är att leva i närhet. Att kunna lita så mycket på Gud. För det där handlar om. Gör vad du vill med mig. Gud gör oss aldrig något illa. Det kan han inte. Alltså måste det vara egoism kvar som gör att jag inte ger allt av mig själv till honom. Eftersom han är ändå kärlekens Gud. Han skadar mig inte. Han vill mig inget illa. Vad är det då kvar som hindrar mig ifrån att ge allt om mig till honom? Ja, då blir det kvar det mänskliga, individuella. Jag vill, jag ska, jag tycker, jag har rätt till. Att kapitulera för Gud är vad alla människor egentligen måste göra. Att komma in i riktig närhet. För så länge jag har en liten bit kvar som jag inte vill ge till honom, ja, då kommer jag att få brottas dag och natt med honom. För att här inne i hjärtat kommer det att brottas. Kanske en dag så pekar Gud och säger, jag vill ha dig till det här. Jag behöver det här av dig. I relationen med Gud handlar det om att gå först och sen välsignar Gud efteråt. Så har han alltid gjort. Det handlar om att i tro kunna ge allt man äger. Och Gud kommer alltid att ge tillbaks. Men det är sällan han ger först så att vi kan ge sen. Sen oftast får vi ge det vi har och så fyller han på tillbaks. Ge Göran Persson det han har rätt till, det han ska ha, alldeles rätt. Men glöm inte att ge Gud det som tillhör Gud. Och det är oss själva. Det är allt han vill ha. Herre, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig. För att du är så underbar i din nåd, i din kärlek. Herre, jag ber för mig själv. För var och en av oss som finns här den här förmiddagen. Att vi inte ska slarva med skatten till dig, Herre. Herre, jag ber att du hjälper oss att kunna ge hela oss själva till dig, Herre. Herre, att inte behålla något område i livet som vi försöker skattesmita mig inför dig, Herre. Herre, jag ber att hjälp oss att leva helt inför dig. Att ge allt av oss själva till dig, Herre. Genom viljan att säga, Herre, här är jag. Använd mig och det jag äger. Precis som du vill, Herre. Herre, hjälp oss att låta din vilja ske i våra liv. Oavsett vad det handlar om, Herre. Och Herre, jag bara prisar dig. För att vi får göra den här överlåtelsen, den här förmiddagen igen. Igen och igen, Herre. Herre, att jag får överlåta mig själv till dig den här förmiddagen och säga, Herre, använd mig som du vill. Herre, låt din vilja ske med mitt liv. Och inte min vilja. Herre, med allt vad jag äger och har, låt det få stå till ditt förfogande. För att du ska bli förhärligad, Herre. Och Herre, jag bara prisar dig och ära dig. För din nåd och din kärlek. Tack Jesus. Amen. Känner att du vill ta ett sånt här nytt viljebeslut den här förmiddagen igen. Säg, Herre, överlämna mig själv till dig. Med mig själv, med allt vad jag äger. Det handlar inte om några prestationer. Det handlar om att ställa till förfogande. Och det är en helt annan sak än att prestera. Jag säger till Herre, här är jag. Gör vad du vill med mig. Med mitt liv och med allt vad jag äger. Så får Herren visa bit för bit vad det är han vill. Den här överlåtelsen får vi göra ofta. Ofta, ofta. Man kan aldrig göra den för ofta. Bara ta det tillfället i akt den här förmiddagen att återigen säga, Herre, här är jag. Låt din vilja ske med mitt liv. Med allt vad jag äger och har, Herre. Allt mitt är ditt. Åh, Herre, jag bara prisar dig. Åh, Herre, jag bara prisar dig. Så nu när viljebeslutet och bönen är gjord, så kanske du får göra om den imorgon. Därför att ibland är det en kamp i det här. Du får göra den imorgon igen kanske. Därför att du känner att nu var det jobbigt. Nu var det tufft. Nu var jag inte riktigt i mål på det här. Det är bara samma sak imorgon mitt. Herre, nu är det en ny dag. Gör vad du vill med mig den här dagen. Med allt vad jag äger. Herren kan aldrig få för mycket av den här bekräftelsen. Och ibland behöver vi upprepa den för oss själva och för honom. För att veta var vi är på väg. Amen.